Ja, hej Jan Egemark. Du är både ingenjör, fabrikör, konstruktör och direktör. Jag har varit direktör och skapare av filmteknik. Jag tänkte ställa lite frågor till dig. Framförallt då hur det såg ut när du började en gång i ditt yrke. Och det var då tydligen på LM Ericsson som du började som ren tekniker, var det så?
Ja, just det. Jag var där på verktygsavdelningen där.
Ja.
Och det var ju lite... Ja, det var ju mest naturligtvis praktik och så vidare och sen arbeta där. Och det var ju väldigt fin praktik just för finmekaniska
arbetet. Ja, det är klart, ja.
Och sen så det var jag en 3 år och sedan så sökte de på filmindustri. De skulle ha som gamla finmekaniker som skulle sköta deras laboratoriemaskiner. Och det sökte jag och fick det jobbet och det var 32.
Det var på SF det ute på
SF. Det var på SF, Råsunda där. Det har de med ett särskilt laboratorium. Ja. Alltså de började där ute då. Först så var det under 1930 som maskinframkallningen kom till. Så den hade varit på positiv sidan, har varit där i ett par år när jag kom dit.
Ja.
Men negativ sidan var fortfarande framkallningen. Man säger för hand och man säger på ram som vi säger.
Hur gick det till då? Ram, var det som en tavelram då eller?
Ja, det är ungefär som det var. Det är en storleksordning, ungefär 1 meter i fyrkant, om man säger. Öppen i mitten. Och på bägge sidor då så var den stiftat med stift så här, för att hålla filmen. När man lindade upp den så låg den så den inte gled över på varann, så på emissionen och så där vidare. Och de där, de var pålindare som gjorde det där. Och ljud i mörker förstås. Och själva framkallningen av negativet då, det var ju... Också i helt mörker. Och det var framkallningskarorna, vi kallade, de var gjutna i betong. Och det var, jag fick plats ungefär 900 liter i framkallning. Och den där så, den var ju ingen automatisk uppvärmning eller cirkulation eller någonting. Utan på morgonen så fick de då stoppa ner en sån här metallslinga och spola varmvatten igenom och sedan köra oss. Och så rördes den om lite grann med en stor åra. Det låter lite...
Menar du det?
Ja, det låter lite enkelt där. Men sen som sagt var så kom ju de här ramarna som stoppades dem ner helt i mörker. Och då naturligtvis så ställdes ner där. Och då stod det alltså en viss tid. Och de som framkallade där, de fick vara lite känsliga där. För de visste ju ungefär hur fotograferna exponerade. En del låg lite över, en del lite under. Och det kunde de ju kolla på så sätt att de hade ju en liten grön lampa då med grön filter i, så de kunde se. Det var ju pankromatisk film. Och då kunde de se det och det var på ett ungefär. Och då får man ju förstå också hur det gick lite handmetodsmässigt och att det gick så bra som det gjorde. Väldigt konstigt. Därför att när man stoppar ner kalla ramar i den där så förändras ju framkallningstemperaturen av allt det där. Så att det var ju... Ja, det var, man ska säga, lite handmetod. Ja. Och det där det gick ju naturligtvis sedan när ljudfilmen kom. Då blev det ju det att då måste de göra stora längder på filmen också.
Hur långa var filmerna från början?
Ja, en film, de var på ungefär 60 meter och sen de lundlade upp på de här. Och de hade ju då märkta då scenerna och så vidare så de kunde göra det. På så sätt gick det till.
Hur blandade man kemikalierna då?
Ja, det gick i stora kar, de stora ekkar som de hade i det där. Och då hade de det naturligtvis för negativ särskilt och likadant för positiv.
Hur blandade man det då? Det var bara att skälpa i det? Eller?
Det var som sagt, de rörde om i hinkar och så vidare. Och sen ner, sen var det att blanda, för det fanns inte någon maskinell blandning på något sätt. Nej, inte då.
Hur ofta gjorde man det?
Ja, det där är... De hade ju den där, de vinde ett antal meter om jag säger som man framkallade i den där. Först innan man stoppar ner sina rör så bränner man av det med en framkallningsram så att säga. Så att den arbetar homogent sedan resten. Ja. Till ett visst antal meter. På så sätt gick det till och sen tog de ju upp dem där och sköljning och fixering i likadana kar. Och sedan så transporteras de upp då till torktrummor, stora vindor som var ungefär 2,5 meter diameter som de lades upp på det där för torkning.
Var det fläktar som torkade?
Ja, det var värmeelement bakom och så gick de där runt så att det blev cirkulation på luften.
Ja.
Men sen det naturligtvis då fick man ju se där när man kom upp vad som var svårt då när för framkallar och allting det där. Det var det att man kunde få ramstocksmärken som man kallade. Det är när man lindade upp filmen på ramen i det där kommer ju framkallningen, blev en helt annan framkallning. Man kan säga att den togs inte ut, och man kunde få ljusningar så här om man inte skötte det där riktigt. Det ljusa partiet, precis vad varje ramstocksmärke kallas det. Men det kunde bli om det misslyckas, men det var det som var svårigheten för dem att få det där rätt.
Fanns det kontakt mellan dig och fotografen och sånt?
Ja, inte med mig, utan bara för framkallarna. Utan jag hade ju deras arbete under kontroll, kan man säga, på vad vis rent tekniskt. Så att på det sättet så, det var det enda jag hade med dem att göra.
Kunde du göra några justeringar på apparaterna som fanns?
Ja, nu kom jag så lyckligt där så att positivsidan, det gick ju på framkallningsmaskiner redan.
Aha.
Och det såg man ju skillnad. Men negativet, sen kom då 1934 tror jag det var, då kom det med framkallningsmaskiner alltså. Och då var det ett väldigt stort hej på fotograferna, för de litade inte på det där riktigt, för då måste de garantera sina exponeringar. För man framkallar ju då på vissa värden så att säga. Man hade ju sensorprogram och körde igenom, och så fick man ju se på vilka tider man skulle framkalla på. Så man tog ut det bästa ur filmen. Och de har ju inte då, måste man ju säga, inga exponeringsmetare eller någonting sådant. Nej. Så det var lite svårigheter i inkörningstiden. Men sen var ju de lika glada som alla andra. Naturligtvis när det man kom över den där tröskeln så att säga. Så var det ju bra mycket bättre.
Och SFs egna fotografer förstås, de var väl glada att de hade ett eget laboratorium?
Ja, det var de ju som sagt. Det var de ju. För det var ju det, då kunde ju de naturligtvis både se sina negativ, de som var intresserade och lika så. Ja, kopiorna kom fram, så var det ju bara dagstagningar. Alltså.
Regissören då, betydde han någonting? Kom han in och tittade och bestämde eller tyckte någonting på den tiden?
Nej, inte på min sida direkt, utan de höll ju till med fotografen. Och sedan hade ju då, när filmen då var framkallad och färdig, så gjordes kopior. Då tog ljussättarna över, så de hade mer kontakt med den sidan. Jag såg ju till då bara den tekniska sidan, att det skulle ligga så riktigt till som möjligt där.
Sen kom ljudfilmen.
Ja, det var ju en stor dag.
Ja, det är väl klart. Det gick ju inte på en dag, inte. Den kom.
Oh nej. Men det var ju den då som tog, det kom ju 30 den.
Ja,
och det var ju därför man måste framkalla, för ljudet som framkallas, så kunde man inte stå och ta på stumpa på 60 meter. De hade några prover i början. Då hade de en dubbelram som man framkallade på, men det gick inte. Man måste ha så att filmen löper kontinuerligt rätt igenom för att inte ödelägga ljudet. Man måste ju ha en fast framkallningstid.
Och man mixade inte så att säga elektroniskt då, utan man skötte mixen i laboratoriet?
Ja, mixen fanns helt enkelt inte då. Den kom betydligt senare. Men för att jag kom på den idé som du måste förresten köpa nya kopieringsmaskiner. Då när ljudet kom också. Mm. För när ljudet, alltså det kunde man då, annars ha en vanlig stepprinter som matar en bild i taget för bilden. Men ljud måste ju löpa kontinuerligt hela vägen. Och där så gjorde vi om då tonspalten där. På den tiden så körde man intensitetsljud som ju är, man ser skuggningar rätt över.
Och med en ordentlig ventil.
Alltså, ja, just det som öppnades här. Så man fick nu har man ju ett transversal, men man ser spetsarna, man ska kalla det så, en viss täckning. Men då kunde man göra på det viset att man avskärmade ungefär en fjärdedel av den där spalten. Körde man då in till exempel spiken.
Ja.
Och sen kopplade man över och så tog man och kopierade om musiken på till vid sidan om det där. På så vis så fick man den första mixingen, kan man säga. Och det var ju rent kopieringsmässigt det kom till.
Just det.
Och det var ju lite framgång. Men sedan så kom ju naturligtvis mixningapparaterna med, men då fanns ju inte den här video och tejpen och alltihop detta som finns idag, utan då måste de framkalla olika ljud. Både de hade då med först talet naturligtvis, och sedan hade man effekter så på ett annat band. Och det var långa längder då på det, så det var lika långa längder som hela spelfilmen då.
Ungefär 290 meter.
Ja, just det.
Men laboratoriesidan då, när ni kom ut, i positivet var det också förstås mörkt och eländigt.
Ja, de hade ju den lilla röda
ljuset. Rödlampa fanns.
Ja, just det var. Ja.
Men hur länge fick de jobba i det där mörkret då?
Ja, det var ju på normalt. Det var ju så att de kunde åka ut. Man hade ju en mörk del. Och sen när den var framkallad och själv fixerad, då gick den ut igenom och gick ut i dagsljuset. Och sedan när sköljningen låg ute i ljuset och sedan in i upptorkningen då. Så de gick ju ut emellanåt också och tittade, så att det var inte så besvärande. Nej. Då. Kopieringen däremot fick ju stå i mörker hela tiden, kan man säga.
Och det var ingen som klagade då?
Nej, det var det inte, utan det var ju, de hade ju i alla fall, det var 39 timmars arbetsvecka. Nej. Så det var ju lite kortare än normalt, var ju 48 då i alla fall för de övriga, ja, i branschen.
Jobbar ni dygnet runt eller hade ni bara...
Ja, det var lite tokigt när jag kom dit där, för att då gjorde man alla inspelningar, gjorde arbetskopierna, alltså det här på sommaren, och man förberedde sig inte särskilt mycket, utan de hade inte tid, regissörerna och de som arbetade för högtryck, och sedan så började klippning och det på hösten. Då började det över.